I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey game. Hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv, som vi hörde där i ett hett Örby. Ja. Och mig, Per Bjurman, i ett ännu hetare Las Vegas. Men jag behöver inte lida av det, för jag sitter inomhus. Och här har vi ju airconditioning, men det har ni inte i Örby.
Nej, det är vi dåliga på här i Sverige jämfört med i USA. Där är det mycket aircondition och här är det är 27 grader där jag sitter just nu. Och ändå har jag haft fönster öppna och så vidare och försökt vädra. Men jag svettas här alltså.
Sitter du bara överkropp, John?
Det behöver vi inte gå in på. Nej, det gör jag faktiskt inte, det kan jag skona
med. Du kanske är naken?
Nej, det är jag faktiskt inte, jag lovar. Så, nej.
Nej. Ja, hur som helst, vi ska spela in avsnitt nummer 425 av den här podden. Och jag glömde fråga förut, du har tryckt in inspelningsknappen, va?
Ja, så här viktigt avsnitt när NHL-säsongen är slut. Då har jag kommit ihåg min uppgift att trycka på röda knappen här.
Ja, bra, ja, för precis som du säger, vi nådde ju slutpunkten här på NHL-säsongen och hockeysäsongen i och med att, ja, det här är ju ingen spoiler längre precis,
nej.
Hoppas jag för någon. Men Vegas vann ju den femte finalen mot Florida på knockout och är därmed Stanley Cup-mästare 2023.
Ja, precis. Det blev alltså 4-1 i matcher och i den sista matchen då smällde de in den där spiken något så brutalt. Alltså, det var ingen snack om saken att de är det bästa laget den här säsongen, Vegas. 9-3 blev det ju inför ögonen på Per Bjurman där i T-Mobile.
Ja, det var verkligen ingen diskussion till slut. Det var en blowout. Som helhet så var det väl så att de är väldigt, väldigt värdiga mästare, Golden Knights.
Ja, ändå lite, alltså nu känns det ju väldigt tydligt liksom vilket man kollar på det här lagbygget. Det är ju intressant att konstatera bara att om man kollar till total cap hit och även räknar in Robbie Lehner och sådana spelare som inte ens var nära spel och som var skadade och sådär, så ligger deras payroll på $96 miljoner, dyraste truppen i hela NHL, så det är klart att de var ett bra lag. Och man borde kanske förstått det här inför slutspelet. Men det var inte så att vi satt och hypade dem precis i vår preview-avsnitt när de skulle möta Winnipeg där i första rundan.
Nej, visst. Men då visste man ju inte vad Mark Stone, som är den som då man har tjuvat in lite grann. Ja. Vad han skulle vara i för skick.
Ja.
Ja, men nej, precis. Vi visste inte det här när slutspelet började. Vi förutspådde inte alls det. Men i takt med att slutspelet har gått så är det ju ingen tvekan om att de har varit mest kompletta av alla. De låg alltså under. De förlorade första matchen mot Winnipeg i första rundan och såg inte alls bra ut. Det är enda gången de har legat under i en serie. Sen har de aldrig varit liksom, vad säger man, trail.
Ja, precis, de har aldrig legat underläge. De har aldrig känts riktigt hotade, för de behövde inte ens spela en enda Game 7 i det här slutspelet.
Nej, det är mycket ovanligt.
Ja, de är dominanta egentligen i varje serie.
Ja, helt. De har haft några svackor i serierna mot Edmonton och Dallas i alla fall.
Ja.
Det var det enstaka matcher där de kom ifrån sitt spel, men det kom alltid en replik som när de var som allra bäst, och då var de omöjliga att tas med.
Ja, och det kommer jag ihåg att alltså nu Ja, nu gör de till exempel 88 mål. Det är väl mest på hela 2000-talet i ett slutspel. Och då spelar de ju som sagt inte lika många matcher som många andra mästarlag har gjort. Så det är imponerande. Men när man, och nu, det här är också en gammal brasklapp. Vi ska inte dra slutsatser från grundserien, vilket vi gör ändå. Men när vi satt och pratade om inför slutspelet, då liksom, och det var ju frågor som även Bruce Cassidy fick, att det var mycket som inte var så jätteimponerande. 18:e bästa powerplay, 19:e bästa boxplay. Det var många lag som hade gjort fler mål än Vegas i grundserien. Till exempel Vancouver gjorde fler mål. Mm. Winnipeg som de skulle möta hade släppt in färre mål i grundserien. Jack Eichel med sina 66 poäng var så den interna poängkung av alla slutspelslag som hade gjort minst antal poäng. Så det var mycket som inte var så här jättebra som Bruce Cassidy fick frågor om. Men då sa han så här att vi är grymma på att vinna matcher och det är det handlar om.
Ja.
De har ju, dels har de så mycket erfarenhet om liksom 6 tidigare Stanley Cup-mästare i laget. 17 spelare som varit i minst konferensfinal. Men jag kan köpa lite som Bruce Cassidy var inne på redan då, att jag gillar ju visserligen att liksom kolla på stor sample size och dra slutsatser att det kommer liksom lönas över tid och sådär. Medan Bruce Cassidy sa då liksom att fokusera på den enskilda matchen. Det handlar om att göra mest mål i varje enskild match och inte över tid.
Nej, det, liksom Edmonton
gjorde överlägset flest mål den här säsongen, men nej, de åkte ändå ut mot Vegas slutspel, för Vegas gjorde fler mål i varje enskild match liksom.
Ja, och till skillnad från dem, det är två väldiga kontraster, Edmonton och Vegas, men nästan alla andra mot Vegas också, därför att det är ju verkligen ett lagbygge liksom. Det var nästan olika spelare som dominerade och avgjorde i varje match, och alla formationer och backpar bidrar hela tiden. Det var ett enormt djup i det där laget.
Ja, precis. Alltså, William Karlsson som ju var första centern när han gick till final första året, han är nu tredje centern. Det vittnar ju om bredden liksom.
Ja, delvis har han ju lite annan roll också. Ja. Men jag tänker på att det var lite som man brukade säga om Seattle, att man tänkte inte på vilken kedja som var inne. Det var lite här så också. Även fjärde kedjan var liksom aggressiv och skapade och ställde till det för motståndarna. Det var, när de verkligen tryckte till, då var alla formationen är lika bra. Ja. Även om det fanns mer spets i de första.
Ja, det är precis. De var som ett Seattle fast med mer spets. Men med samma bredd kan man säga.
Ja, det var ju en sekvens här i femte matchen. Alltså den var ju intressant, femte matchen. För det är en sån jag aldrig kommer att glömma. Dels för att stämningen var så helt sanslös i T-Mobile. Men också för hur den liksom svängde. I början var de ju riktigt tagna av allvaret, Vegas. Det gick ju så när de fick spela om bucklan liksom.
Ja.
De kunde knappt slå en passning, de var stirriga och de begick misstag som de aldrig har begått tidigare.
Nej.
Och redan efter några bara minuter så hade Anton Lundell hade ett friläge. Om han hade gjort mål på Aiden Hill där, då hade det blivit en helt annan match.
Ja, då hade det precis.
Istället höll han dem kvar då, han var inte nervös. Och sen gjorde de ju först mål i nummer ett underläge.
Just det, Stone då såklart, som jag hade mycket i sista matchen.
Ja, grymt mål. Och sen ökar de på till 2-0. Precis i början av andra då så gör Florida precis det de såklart har snackat om i pausen. Ett tidigt mål nu så är det match igen. Mm. Och det gjorde de och det blev det. Men sen kom ju, alltså det är en sekvens jag är ute efter här att få prata om. Mm. Det var 5-6 minuter i andra perioden när Vegas plötsligt tryckte till. Det är bland det mest elektriska jag har sett 5-5. På den här nivån alltså. Man bara visste att de kommer att börja ösa in mål nu. Och det gjorde de också. Det bara sa pang, pang, pang. Ja. De låg på något fruktansvärt.
Ja, ja det var väl som Boston 2011 eller sånt där. När det bara,
nej, värre.
Värre till och med, ja.
Ja, absolut. Och rytandet inne i hallen när folk märkte vad som var på att hända. Liksom. De röt in ett par mål där.
Ja, och det liksom går från 2-1 och match av det hela till 6-1. I andra perioden.
Ja, då visste man ju att det var över. Och till slut 9-3 då. De gjorde några tröstmål där, Florida. Och tog ut målvakt med 6 minuter kvar.
Mark Stone försöker pricka det där öppna målet flera gånger om innan till slut lyckades.
Ja, men det var ju verkligen, det var en knockout helt enkelt.
Ja, det var det.
Och sen som sagt, alltså, det är ju alltid bra stämning i T-Mobile. Ja. Men före, under och efter den här matchen var det... Det är svårt, det är sånt där som inte går att beskriva. Man känner vissa ögonblick, det här kommer att leva kvar i mitt minne forever.
Vart rankar du det i liksom alla Stanley Cup-finaler du har varit på, stämningsmässigt och sådär?
Ja, det är uppe där, absolut. Liksom. Det hör till dem det där, var det allra mest tryck. Det är ju inte så vanligt att de vinner på hemmaplan. Man får inte se det så ofta. Ja. Enda gången det hänt var första gången i Anaheim 2007. Ja. Sen dröjde det ända till 2012 och 2014 när Kings gjorde det två gånger om.
Ja.
Chicago 2015 och Tampa då 2021.
Just det.
Det är de enda gånger jag har sett hemma då. Det brukar vara att det blir för mycket liksom. De klarar inte av när de har chansen att avgöra hemma, så viker de ihop sig. Som Vegas var på väg att göra här också.
Och som Colorado i fjol till exempel, trots att de var bättre än Tampa liksom.
Ja. Så här, överhuvudtaget väldigt... Det var ju lite kort. Det påminner lite om just 2007. När Anaheim slog 8 med 5-1. Nej, 4-1, förlåt. 5-1 blir det inte.
Nej, inte Speedway.
Nej. Då hade Ottawa haft ett långt uppehåll på 9 dagar. Efter en kanonsäsong och ett kanonslutspel. Och så vinner Anaheim de två första i Honda Center. Så kommer vi till Ottawa där och tar Senators tredje matchen och börjar säga nu är det serie igen, nu har det här vänt. Och sen blir det två raka till för Anaheim. Och i sista matchen liksom, det går inte alls. De är slut. Och Florida var ju chanslösa här till slut, men de hade också, de använde inte som ursäkter, men nog fanns det lite ursäkter för att det inte höll till slut.
Ja, precis, med tanke på skadorna.
Ja, jag tänker ju framförallt på dem. Det hade blivit jämnare om det var ju framförallt, försvann ju då härföraren och generalen och slutspelskungen Matthew Tkachuk.
Ja.
Han åkte på en sån jävla tackling av Kolesar så att han fick en fraktur i bröstbenet.
Ja, precis. Och fortsätter ändå spela vidare ett tag och kvittera ju den matchen.
Ja, han spelar även nästa match. Men det var som Paul Maurice förklarade på sista presskonferensen, att han fick hjälp att sätta på sig skridskorna, han fick hjälp att sätta på sig utrustningen, han fick hjälp att sätta på sig tröjan. Han kunde inte göra det själv, så ont hade han. Och ändå går han ut och spelar.
Ja, och var nära att kvittera även den matchen, ju. Match 4 där, då han gjorde knappt ett enda byte tredje perioden, för han klarade inte av det helt enkelt. Men de skickade ju innan på isen ändå där, när de tog ut målakten och försökte kvittera. Det var ju så nära att han lyckades faktiskt peta in en puck ändå.
Ja, även Aaron Ekblad spelar på en bruten fot.
Han hade ju dragit axelled två gånger under slutspelet dessutom. Ska jag opereras nu?
Mm. Och lika med Radko Gudas, han har fraktur i fot. Sen tror jag missuppfattat det med Barkov, att han också hade bruten fot, men han hade också problem med hälsan.
Ja, Eto Lust där inne som var bra under slutspelet hade också en fotledsbrott, och det var... Montour hade axelproblem och det var ju väldigt många som hade.
Nick Kassett, ja. Vår hälsotur tog slut, sa Maurice, så den behöver man ju också.
Ja, det var helt. Precis, det till slut så liksom bröts förtrollningen, får man ändå säga, för Florida. Det studsar inte med dem på samma sätt längre, framförallt när det kommer till hälsa.
Nej, och Bobrovski hade inte tillräckligt med mycket bränsle kvar för att kunna skära någon match i finalen också. Det gick helt enkelt inte.
Nej, det var väl den där. Jag tyckte han var bra i hemmamatcherna framförallt ju. Att de faktiskt, det var 3-2 matcher där och de vann den första på övertid. Så där tyckte jag Bobrovski var grym. Men sen så blev det ju väldigt många insläppta mål till slut ändå. Vad landade han på i finalserien? Typ 83% eller något sånt.
Ja, det var. Men det stack ju iväg i den här sista matchen.
Ja.
Men ändå så ska man ju applådera Florida. Alltså, man kommer ju aldrig glömma deras slutspelsresa här också.
Nej.
Heller. Alltså, det var ju fantastiskt att se.
Ja, det var. Jag tycker liknelsen som några har nämnt med Montreal för bara 2 år sedan, 2021, är på ett sätt lite slående, för att jag tror båda hamnar väl på 17:e plats egentligen i en rak NHL-tabell, men på grund av divisionsindelningen så tar de sig ändå till slutspel. De vänder första rundan från 1-3 underläge till 4-3, går vidare. De slår ut Toronto på vägen fram. De har en 10 miljoners målvakt som storspelare i kassen. De kommer till finalen mot alla odds. Men väl där så blir det 4-1 matcher och torsk.
Ja, det var ju någon som framhöll det redan i stora finaltipset. Att de här Askungen-sagorna i slutspelet, det är sällan de slutar med vinst i finalen.
Ja, nej, men det finns ju faktiskt många exempel på det. Det blir något annat mentalt när det faktiskt är final. När det inte är liksom andra rundan eller tredje rundan. Alltså när det faktiskt är finalen. Alltså tänk på Vegas till exempel, deras första säsong. När det var ju en Askungesaga, men det var ju 4-1 torsk i finalen mot Washington. Nashville tappar ju energi även mot Pittsburgh året innan.
Absolut.
Floridas första final 96, 0-4 svept av Colorado. Det finns ju många sådana exempel när Askungesager tar ett tvärstopp i finalen.
Ja, det är, du har rätt. Det händer något helt enkelt.
Ja,
och Conn Smythe då, den gick till Jonathan Marchessault, mästarnas skyttekung, den som gjorde mest mål, och det var inte bara det, det var snygga mål och det var ofta väldigt avgörande, i väldigt avgörande lägen.
Precis, och han kom ju verkligen igång, alltså han började med 7 raka mållösa matcher, sen gör han 13 på 15.
Ja. Ja, det, men jag var ju faktiskt med och röstade då i Conn Smythe.
Ja, en av de aderton.
Ja, och det har ju aldrig varit så icke-givet. Det fanns inga självklara kandidater som hade gjort om Florida hade vunnit till exempel.
Nej.
Utan tvärtom så fanns det 5-6 namn som alla var värdiga, tyckte jag. Alltså, ja. Utöver Marchessault så är ju hans center... Jack Eichel gjorde ett helt magiskt slutspel. Han var fruktansvärt bra, visade sig, när han äntligen fick spela slutspel.
Ja, och Marchessault tyckte jag att Eichel skulle fått, tror jag.
Ja, mm. Ja, det är många som argumenterar för det. Han hade inte gjort de där målen utan Eichel.
Ja.
Så de kanske skulle haft den ihop då. Men jag, även Mark Stone då, som gör hattrick, avslutar med hattrick. Även Wild Bill fick inte samma framträdande roll i finalen. Men det gäller ju hela slutspelet, Conn Smythe.
Ja.
Och Aiden Hill då, som vi ska prata lite mer, och även Alex Pietrangelo, hela den där backuppställningen, så otroligt stor och elak och hård.
Ja, precis. Ja, verkligen. Och Chandler Stevenson, det finns det är så många man vill lyfta fram i
Vegas. Ja, men det säger ju något om just vilket lag det är, snarare än stjärnor, att så många känns som värdiga Conn Smythe-kandidater.
Ja, men apropå Askungesagan då, så måste man ändå säga att Jonathan Marchessault är ju en sån. Alltså så många gånger som han har blivit dissad, spelat 300 AHL-matcher, och det var ju just Florida som skeppade iväg honom, eller skeppade, men de skyddade honom inte i expansionsdraften, och trots att han har gjort 30 mål där så låter de han gå till Vegas ju, en gång i tiden.
Riley Smith också är en annan av de original misfits.
Ja, det var ju så att de skeppade iväg, de klumpade väl ihop Riley Smith på ett fjärde runda val till Vegas då, Florida, för att de skulle ta Marchessault och inte Alex Petrovic eller vilka nu spelare nu var. Alltså, så låter ju som ett skämt idag. Men att det var vissa backar de inte ville att Vegas skulle ta. Så ta Marchessault och så får ni Riley Smith här och ett fjärde runda val. Skit i det liksom. Men det ångrar ju Florida bittigt idag såklart. Men jag måste säga att jag har lite extra speciell relation till Marchessault, även om jag såklart aldrig har pratat med honom sådär. För han är ju en gammal Tampa-produkt.
Mm.
Och liksom, vi är ju lika gamla, båda 90-år. Och när jag var som mest liksom, farligt nördig i NHL, kanske runt 2014. Singel, uppe på nätterna hela tiden och tittade till och med på AHL. Då såg jag ju på Jonathan Marchessault, eller Jonathan Odi Marchessault som han egentligen heter och som han hette formellt liksom i början av karriären. Då kallas han för Jam som hans initialer. Och jag kommer ihåg Syracuse, Tampas farmarlag, mötte Columbus farmarlag Springfield, och det var Jam i det andra laget. Det var ruskigt bra. Så att jag reagerade på det, och då kommer jag ihåg att Tampa kort senare bytte till sig honom.
Mm.
För att han kände som en Tampa-spelare. De gillar så Tyler Johnson och småväxtar, liksom Janne Gård, sådana spelare som har offensiv uppsida men en ruskig motor också, lite swagger liksom. Så då bytte de till sig Marchessault.
Från Cap Rouge i Quebec. Det är väldigt vackert namn på en ort.
Ja.
Cap Rouge.
Jag tycker Marchessault, det har någonting det också. Jag förstår att han valde det och inte Odi, som han hade kunnat välja sig på tröjan.
Vad skriker de hemma när han gör mål? Kommentatorn i...
I alla fall i Frans, uppe i Quebec.
Ja.
Men, och han var ju faktiskt bra när han fick chansen i NHL också av Tampa. Men de hade ju så väldigt många bra spelare och ont om löneutrymme. Så då snodde Florida till sig honom. Och så gjorde han ju 30 mål direkt där. Ändå valde de att offra honom i expansionsdraften som sagt. Så att han har haft, aldrig draftad. Det var faktiskt Rangers som signade honom först på ett AHL-kontrakt efter juniorkarriären. Men han har alltid haft, liksom, alltid blivit ratad ju. Och blir den första faktiskt icke-draftade spelaren att vinna Conn Smythe Trophy. Om vi räknar på riktigt. Alltså Wayne Gretzky har aldrig draftad heller, men han blev ju draftad i VHL.
Men... Ja, men det är ju också signifikativt att The Core, alltså de som är kvar från första Misfits-året, som fick starta matchen, det var ju lite fint där. De skulle inte spela ihop egentligen, men det är William, Riley Smith och Marchessault framför Theodore och McCabe. Nej, inte McCabe.
McNabb.
McNabb, ja. Mm. Fick ju starta matchen. De var också de som fick hålla i bucklan först, tillsammans med William Carrier. Han är också original.
The original Misfits, ja. Mm.
Men det där var ju en väldigt bra core att få som de sedan har byggt runt. Liksom, att skapa en egen kultur här.
Ja, ja precis. Ja, det är ändå coolt att de har lyckats behålla alla. Liksom, det är ju alltid vinnarlag när de står på isen där och berömmer. Så en otrolig sammanhållning och gruppen och ja. Så vidare. Att det är det som är nyckeln till alltihopa. Men det är imponerande att de har lyckats behålla den med tanke på hur mycket kritik om känslokyla, om man kan säga så. Från ledningen där vart de här åren de har existerat. För det har allt handlat om att vinna den här Stanley Cup-bucklan. Och de har behandlat väldigt många styrmoderligt. Som inte minst Marc-André Fleury och Dadonov och Nate Smith och alla möjliga då. För att nå fram hit. Men stämningen i omklädningsrummet har ju uppenbarligen inte påverkats negativt.
Man kan också konstatera att ägaren Bill Foley fick rätt när han... Det var ju många som skrockade och tyckte han var löjlig när han sa när de kom in i ligan att vi ska vinna Stanley Cup inom 6 år. Ja. Och så gör de det. Det är en bra profetia.
Det blir just på 6:e året. Det är ju galet.
Och nu har han sagt att det är ingen profetia, men we're not done. Så.
Nej, men det tror jag inte. För det är många spelare. Hela backsidan till exempel. Alla de här duktiga backarna har fortfarande kontrakt nästa år.
Mm. Men... Det är väldigt svårt att vinna 2 år. Vi såg vad som hände med Colorado i år. Det är inte alls givet. Och nu har de ju, partiet har ju pågått sen de vann. Torsdag idag, det var i tisdags. Och fortsätter vi framåt åtminstone till lördag. Då är det parad här. På strippen.
Ja, just det. På självaste strippen. Ja,
ja. Ja, de stänger av strippen. Och de räknar med att det blir en sån här 500 000 som kommer att stå här ut. Och ta emot dem och åka förbi. Det är rätt mäktigt. Ja. Men vi glömmer ett namn här som vi inte hann med, och det är då Aiden Hill, Morrison. Ja. Det är också en Askunge-saga. Liksom. Det var, om någon före säsongen hade sagt att Aiden Hill kommer leda ett lag till Stanley Cup-seger, då hade du sagt att nu pratar du strunt, Per.
Ja, det är ju liksom tredje keepin i San Jose.
Ja.
Det är ju skärpt det. Ja. Nej, det är såklart otroligt slutspel. Han var ju väldigt... Väldigt bra, alltså det är väl bara Tim Thomas som har haft bättre räddningsprocent i ett slutspel tidigare med så många matcher spelade. Men samtidigt känner jag också, alltså, absolut all cred till honom, men jag tycker också liksom, vilken målakt de än slängt in den här säsongen har de varit bra. Jag menar Logan Thompson innan han blev skadad var ju kandidat till Rookie of the Year liksom under grundserien. Laurent Brossois utkonkurrerade ju, alltså han var ju klart bättre än sin gamla läromästare Connor Hellebuck i första rundan. Så att,
men det säger ju alla här. Det var anledningen till att somliga inte ville rösta på Aiden Hill, att vilken målvakt de hade ställt där, för att de har så bra försvar, hade gjort det bra. Det är ju sant, men han gjorde också en del helt avgörande räddningar, inklusive den där The Save i första matchen.
Ja, som ju Vegas själva råkade ut för 2018 av Braden Holtby. Det var ju nästan en karbonkopia på den.
Ja. Och sen även då här i sista finalen var några i början där. Otroligt viktiga räddningar. Så han gjorde ändå själv. Men han är ju en ny Antiniemi eller ny Jordan Binnington, känns det som.
Ja, för jag känner samtidigt liksom, för att det är klart att alltså att Vegas, man tittar på laget som är så starkt, det är liksom deras backsida kostar 10 miljoner mer än vad Floridas gjorde här i finalserien, och forwardsidan otroligt stark, och så kan de dessutom addera Mark Stone utanför lönetaket när slutspelet börjar liksom. Och de lägger ju faktiskt inte så mycket pengar på målvaktssidan i och med att Robin Lehne med sitt stora kontrakt är på skadelistan. Det är ju alla tre målvakter, om man räknar in även Jonathan Quick, kostar ju mindre än vad, och även Logan Thompson, 4 målvakter, kostar ju mindre än vad Bobrovsky gör ensam. Så att Jag känner så här liksom slutsatser efter det här. Alltså visst, Bobrovsky, målakten är halva laget brukar man säga. Och fråga Florida med Bobrovsky så bra som han var. Men ett riktigt bra försvarsspel är ändå otroligt viktigt. Kanske ännu viktigare trots allt. För som sagt, det känns som att Vegas kan slänga in nästan vem som helst i målet. Det är bara, känslan är ju så. Och kolla på till exempel Tampa nu när de har tappat mycket, en del backar och inte har samma bredd där. Hur Vasilevski såg ut i det här slutspelet, eller hur Jordan Binnington sett ut sen Alex Pietrangelo stack från St. Louis, eller Thomas Greiss som var så bra i New Calendar, så kommer han att vara första keeper i Detroit med deras försvar framför sig. Aiden Hill, tredje målvakt när han hade San Jose's försvar framför sig. Så att
vi säger ju det. Det är nog sant. Det är sant. Ja, men nu är det slut. Säsongen är över. Och det känns lite tomt när det är så otroligt intensivt och man knappt tänker på annat än hockey, så plötsligt är det bara hejdå.
Ja, man liksom, man är van vid att vakna upp till
och läsa bloggen.
Ja, precis, exakt. Men nu är det långt kvar till nästa NHL-match i alla fall. Det pågår ju AHL ska vi säga fortfarande. Men det kanske, jag är inte som 2014 att jag är uppe och tittar på det längre.
Nej, men det kanske jag är. Det är för att jag ska ju nu ta lite minisemester innan. Det kommer ju hända fler saker. Men jag ska åka till Palm Springs en sväng på klassiskt vis.
Ja.
Och faktum är att det är ett ökenlag som kan vinna där med. Det är ju Coachella Valley Thunderbirds har ju gått till final i sitt första år. Seattles farmalag.
Ja.
Och möter Hershey, vad heter de?
Hershey Bears, ja.
Washington. Ja, Hershey Bears, Washington. Och de spelar ju då, de är kloka nog att spela 2-3-2. Alltså de är två hemmamatcher för bästa laget. Sen tre matcher i Hershey. Och så två. Men på måndag ska de komma tillbaka till Palm Springs. Och då kanske jag är kvar. Och då har de chans att vinna, då tror jag att jag går.
Liveblogg?
Nej. Då går jag som fan. Fan.
Just det.
Ja. Och ska se, wow, vi har ju, vad heter han, Jesper?
Fredén, ja.
Fredén och Gustav Olofsson, Fredrik Olofssons bror.
Just det.
Och Hershey tror jag inte har honom.
Nej, det har vi ingen svensk ut nu.
Nej, det skulle vara kul. Ja. Men även om säsongen är slut och slutade tycker jag på ett fantastiskt sätt, så är det ju saker som händer ändå och kommer att hända längre fram. Vi har ju draft och awards kvar och free agency. Och det börjar ju redan hetta upp vad gäller nyheter. Precis innan vi började spela in här så såg vi att det är förmodligen då klart att Jesper Bratt fortsätter i New Jersey precis som han ville. Han har enligt Pierre LeBrun obekräftat, säger LeBrun, att Jesper Bratt har signerat ett 8-årsavtal värt sammanlagt 63 miljoner dollar. Det vill säga 7,875 miljoner per säsong. Ja. I genomsnitt.
63 miljoner, 63 precis som sitt tröjnummer. Kanske ligger, jag vet inte.
Ja, drygt 630 miljoner. Grattis.
Ja. Ja, och här får man väl applådera. Här tycker jag är speciellt på det viset att Jesper Bratt har ju varit en hård förhandlingsman, i alla fall hans agent, under de här senaste åren. För att han har ju bara skrivit korta kontrakt. Det var 2-årskontrakt och i fjol var det 1-årskontrakt. Han har ju blivit erbjuden längre kontrakt av New Jersey, men då har det varit på betydligt lägre summor än vad han har velat ha. Ja. Han har ju känt att han har ett högre värde än så. Och nu i slutändan när han får det stora kontraktet på nästan 8 miljoner dollar per säsong. Alltså pratar vi i svenska kronor så tror jag att han kanske har tjänat 30-40 miljoner kronor extra på den här taktiken han har kört.
Ja, jag tror framförallt att han har vetat hela tiden att han kommer att bli bättre. Och att det är klokt att vänta tills han har nått den nivå han vet att han kan vara på. Han är ju så extremt ambitiös med träning och hitta sätt att liksom göra framsteg fysiskt och tekniskt och så vidare.
Ja, precis. Och jag tror så här att Devils liksom, när han gjorde 73 mål förra säsongen, 73 mål, det hade varit något, 73 poäng förra säsongen, så tänkte de att ja, men det har han inte gjort förut, och är han verkligen så bra, ska han verkligen förtjäna det här långtidskontraktet då? Nej, då blir det lite mindre pengar. Men då sa Jesper Bratt nej, då kör vi en säsong till, och han gör 73 poäng igen.
Ja.
Så han visar verkligen att det är ingen fluk liksom.
Då sätter man press på sig själv.
Ja, och lever upp till det.
Ja, grattis till Jesper.
Ja, vi får se, speciellt i New Jersey nu när de gjorde ju stor trade förra veckan när de skeppade Damon Severson, en av få spelare som varit i organisationen längre än Bratt.
Ja.
Så att det verkar nu som att de offrar lite backsidan där, i alla fall rutinerade pjäser. Jag tror inte Ryan Graves får förlängt nu heller, för det är ju ett till stort kontrakt de ska skriva, Timo Meier.
Ja.
Det har varit mycket snack om de skulle ha råd med både Bratt och Meier, men de har uppenbarligen inte råd att ha kvar Severson då, som har skickat till Columbus. Ryan Graves verkar väl försvinna också, men däremot har de ju som de har, i och med att det var ju som metamorfos den här säsongen, de gjorde så bra året innan, så jag menar, så sent som förra sommaren, den här tidpunkten i fjol, då draftade de ju tvåa i hela draften och tog Simon Nemets som andra valet i hela draften, super talang back, och han får ju nu, han är ju redo för NHL nästa säsong och kommer ersätta typ Severson, så att det ser bra ut på backsidan ändå.
Ja, de har ju Luke Hughes också,
och Luke Hughes har vi inte ens nämnt. Ja.
Jag satt och tänkte på att nämna honom, men jag fick inte en syl i vädret.
Nej. Jag tror det här är bra business även av Devils.
Det tror jag också. De kommer att bli bra i många år framöver.
Ja.
Frågan är hur deras granne kommer att bli framöver. De har ju nu då New York Rangers gjort klart med coach, och det blir Peter Laviolette, vilket kändes som en otrolig antiklimax när det blev klart. De har ju väntat länge och det har intervjuats och det har spekulerats. Man tänker, nu kommer Drury med något spännande här. Och så slutar det med one of the good old boys. En av de här som verkligen bara snurrar runt och får nya jobb hela tiden.
Ja, det är på gamla meriter.
Jag tycker inte illa om honom heller. Jag tycker bara det är liksom inte ett sägande.
Ja.
Så tråkigt för ett lag i deras situation att försöka... Han lever ju lite på gamla meriter, att det alltid hette att han tog laget till sina lag till slutspel eller till final rent av på en gång. Mm. Men det var ju ett tag sedan.
Ja, men jag håller nog ändå Leviolet lite högre än vad du gör. För dels, jag tycker han har ändå en fin historik tidigare. Och jag tycker inte att hans sejour i Washington är så dålig. Alltså, kolla på den här senaste säsongen när de till slut missar slutspel. De har ju otroligt mycket skador under säsongen som går. Jämför med till exempel Pittsburgh som är exakt samma situation som Washington åldersmässigt där. De får ju faktiskt 82 matcher, både Crosby och Malkin, med Mike Sullivan i båset och missar ändå slutspel. Jag tycker under stora delar gjorde faktiskt Washington en bättre säsong än vad Pittsburgh gjorde. Sen lyckas de ju...
Ja, mindre dåliga.
Mindre dåliga är ju bättre uttryckt. Men i fjol, ja, till exempel i slutspelet när de var stora underdogs mot Presidents Trophy-vinnaren Florida i första rundan där, så gjorde de en riktig serie där och var bara något mål i overtime från att ta den serien till Game 7 och Laviolette utcoachade, om man kan säga så, Andrew Brunette big time i den matchserien. Så jag tror ändå att Laviolette, att det, jag håller med att det är ett lite tråkigt val, men jag kan förstå det att Rangers gör det, och nu har ju liksom Old Man's Club fått lite nytt renommé här när liksom Bruce Cassidy vinner direkt, Paul Maurice går till final direkt efter att ha blivit lämnat sitt jobb. Peter Boer får sparken av Vegas, tar Dallas till konferensfinal. Så att...
Ja, jag får väl tycka att det är tråkigt ändå. Men ja. Bruce Cassidy måste man ju ge, det är en bra story.
Ja.
Boston som gör sån affär av att det blir mycket bättre med den här coachen, åker ur i första rundan och deras gamla coach vinner Stanley Cup.
Ja.
Lite svider i Don Sweeney, tror jag, som lät spelarna sparka Cassidy.
För det var ju så, det ska vi komma ihåg när vi satt och pratade om det beslutet vid den här tidpunkten i fjol, att då var det snack om att liksom, om Cassidy skulle vara kvar i Boston, ja, då kanske Patrice Bergeron hade slutat karriären.
Ja,
Krejci hade definitivt inte kommit tillbaka från Tjeckien. Det var många spelare, David Pastrnak kanske inte hade skrivit nytt kontrakt. Det var liksom, spelarna var ju emot Cassidy till slut.
Det är ingen sällskapsklubb. Det går ut på att vinna Stanley Cup. Vad sa de om Scottie Bowman? Man hatar honom 364 dagar om året. Och sen älskar man honom den sista dagen. För då har man vunnit Stanley Cup.
Ja, och han är ju en... Det har jag verkligen visat här. Dels på presskonferenserna med sin... När han liksom, alltså, det är otroligt skicklig taktisk, duktig matchcoach och anpassningsbar, Bruce Cassidy.
Ja. Ja, det var en drömfinal också. Det var väldigt roligt att gå på presskonferensen, för de hade mycket att säga båda två. Maurice är så fruktansvärt rolig och Cassidy är så detaljerad och avslöjar så mycket om hur de ska spela och så vidare.
Ja, han är en sån otrolig nörd, hockeynörd alltså.
Ja, verkligen.
Ja.
Han kan sitta och prata i 10 minuter om the weak side, om hur man måste vara lite, en meter till höger ska man spela här på den sidan och sånt.
Ja. Och man märkte det liksom, när de väl gjorde någon platt match här i slutspelet, så nästa match då kom de tillbaka med en hejdundrande liksom insats. Ja. Och helt liksom läste sönder motståndet. Så att,
ja.
Det är mycket en coachseger också, vill jag faktiskt säga, det här Stanley Cup-Victoria.
Absolut, absolut. Ja, men vi får väl se vad Level 1 kan göra i New York. Då behöver vi ju få vissa stjärnor där och prestera när det är slutspel också, om de nu tar sig dit. Och då tänker man framförallt på Panarin då, som ju gjorde ingenting i slutspelet i år heller.
Nej, alltså, precis. Det är ju där det räknas. Jag kan tänka mig, med tanke på att de tappar, de har ju lite knappt med lönetrymme även Rangers då. Det blir ju ingen förlängning med Kane eller Tarasenko om de nu vill ha marknadsvärdiga kontrakt. Så det gäller ju för Leviolet att liksom få ut dels, som du säger, mer av Zibanejad eller framförallt Panarin då i slutspel. Men att få igång sådana som Kakko och Lafreniere också nu. Men de måste ju verkligen ta de där top 6-positionerna nu.
Ja, om de inte gör en bra säsong kommer, då är det bast känsla över dem.
Ja, precis. Ja, men jag kan tänka mig faktiskt att Rangers gör en... Alltså, för nu under Jerry Gallant så tog de 5:e mest poäng totalt sett under grundserien på hans 2 säsonger. Jag kan tänka mig att de tar lite mindre poäng i grundserien nu. Men att Laviolettes mål är ju att vara mer cynisk i slutspel.
Ja. Ja, vi får se. Även som vi pratade om senast då, Huskan har blivit coach i Calgary.
Ja. Ja.
Och nu har väl har Allan coachen.
Nu har Allan coach.
Ja.
Faktiskt. Vi får se vad som händer med Sheldon Keefe i Toronto, men det låter ju som att han får vara kvar.
Ja, det skulle jag tro. I det här läget är det svårt att byta honom om de inte har något väldigt spektakulärt i bakfickan.
Nej. Nej. Ja, och Haska där, det är ju, där har du ju i alla fall ingen gammal. Det är inte Gerard Gallant som presenterades i Calgary, utan det är ju ett första gångs head coach i NHL.
Ja, nej. Det verkar inte som Gallant får något nytt jobb. Han måste vara förvånad själv, tror jag. Han tyckte att han var så bra.
Ja, nominerad till Jack Adams i fjol och nu är inte vattenvärd, håller jag på att säga.
Ja, det är han. Men han står väl först i kön när någon blir sparkad framöver.
Ja, så kan det nog vara.
Han hamnar i Islanders när de sparkar Lambert i början av säsongen.
Nej, det kan vara en bra spaning faktiskt.
Ja.
Nej, men jag tror Calgary också. Dels så vill de ha motsatsen till Daryl Sutter som vi varit inne på. Och att framförallt spelarna vill ha det.
Ja.
För att det sägs ju att liksom ledningen, ägarna och så vidare uppe i Calgary där har ju investerat ganska rejält i Daryl Sutter. Så sent som när den här säsongen började i oktober så fick ju Sutter nytt kontrakt. Förlängt med ytterligare 2 år med över 4 miljoner dollar per säsong i lön. Mm. Och det måste de ju bittert betala nu till honom.
Han bara sitter på traktorn hemma.
Men, ja, precis. Så att, det var ju snack om när säsongen var slut och fiasko missade slutspel att ledningen helst ville behålla Sutter ändå, men att Trelleving, det var en anledning till att han hoppade av som general manager, för han ville göra sig av med Sutter, och sen så tog Maloney över där som tillfällig, eller han är ju president of hockey operations och konsulterar alla spelare och material och allt möjligt, och så sades det ju då att 90% ville ha bort Sutter för han var så icke omtyckt då. Mm. Och man vill ha raka motsatsen till den mer sympatiske Ryan Huska då, som har varit assisterande i klubben sedan 2018, och nu får han till slut chansen då som head coach, och är ju då betydligt mer, som sagt, sympatisk här.
Mm. Ja, har vi några mer nyheter? Nu höll jag på att kalla det Lönta. Det är ju Jonathan. Det är en annan Jonathan.
Ja, det är en annan Jonta.
Ja.
Som gillar att prata NHL. Jag vill bara säga där också att jag tror Calgarys val har också dels att de vill ha motsatt dem, men jag tror också att det har lite just med ekonomiskt. Alltså att det är ju billigare att ta in en Ryan Huska, befordra en Ryan Huska, än att ta någon ärrad Old Men's Club coach, för de ska ju ha 4 miljoner dollar liksom.
Ja.
Så att jag tror faktiskt att lite ekonomiska motiv fanns här.
Jag ser också faktiskt att det är en liten Tampa-nyhet att de säljer en minoritetspost i klubben, ja, för 1,4 miljarder dollar. Det är någon slags rekord.
Oj, 1,4 miljarder?
Ja, det står det. Det är ju en ganska stor del då av klubben de säger.
Det låter ju helt osannolikt, för att det är Ottawa Senators som vi ska prata om nu. Jag har missat det här helt, för det måste ha hänt precis nu.
Vänta, vi ska se. Jag drömt det. Jag drömmer så mycket konstigt nu när jag är ute. Jag drömmer hela tiden att jag missar finalen jag ska på.
Oj, nej, nu är det slut i alla fall.
Det var mycket, mycket pengar i alla fall.
Ja, för Ottawa Senators blev ju till slut här sålda då till en ny ägare för 950 miljoner dollar. Jo. Vilket ju nu liksom, det var ju det. Det slog ju Pittsburgh Penguins.
Här har vi det. NHL's Tampa Bay Lightning is on the verge of selling a minority interest to Arctus Sport Partners at a 1.4 billion valuation.
Okej, okay, ja, just det. Okay, men då är det alltså att värdet på hela Tampa, om de skulle sälja hela klubben, är 1,4.
Ja, okej, okay, det är så
miljarder. Ja, precis, så det är inte exakt, men då är det precis, då utifrån procentandelen där så räknar de på ett värde på 1,4. Okej.
Okay. Mm. Ja, 8 var ju värt runt 1 miljard.
Ja, de såldes för 950 miljoner dollar och det var alltså den dyraste försäljningen någonsin. Pittsburgh såldes ju för 900 miljoner till Fenway Sports Group här 2021. Och då kan vi säga vilket, alltså vi har pratat om ägaren där i Vegas som alltså köpte in sig NHL för 500 miljoner dollar och vinner Stanley Cup nu. Ingen dålig investering så här i efterhand, får man säga.
Nej, men det är inte mycket pengar alltså. Man har inte 500 miljoner dollar som ligger och skräpar.
Nej, visserligen inte. Men innan vi går in på Ottawa då, så när vi ändå pratar Vegas, jag vill säga en sak till där som vi inte kom in på. Men vilken succé för Vegas som sportstad. Det vilka enormt positiva vindar det blåser i den stan du befinner dig i nu när det kommer till sport i allmänhet. För att dels vinner ju laget här. Det är de som är startskottet till alltihopa. För de var ju det första professionella klubben. Men sen dess har alltså ett NFL-lag flyttat dit. Nu är det snack om att snart kommer ett baseballlag. Det finns stort intresse för NBA att flytta till Vegas. Ja. Formel 1 ska ju vara där senare i år. Ja. Super Bowl, nästa Super Bowl hålls i Vegas.
Ja.
Alla vill till Vegas.
Ja, men det är en otroligt expansiv marknad här. Det bor 2 miljoner människor här. Och de är väldigt sugna på sport. Och det är dessutom då extremt mycket turister här.
Ja, precis. Men det var ju, man var ju rädda för att det skulle vara, i och med att det inte funnits ett professionellt lag det tidigare, att det inte skulle bli en lokal fanbase, och kanske speciellt inte i hockey då, liksom. Ska de verkligen bry sig om det öknen där? Men de har ju verkligen, det visar ju tvärtom, att de verkligen suktat efter sport i stan. Ja. Och det har inte blivit, istället för att hockeyn blivit utkonkurrerad av att det är en liksom underhållningsbranschen där, så finns så mycket annat att göra i Vegas, så har det blivit en synergi, så liksom alla har tjänat på det här, kasinorna, hotellen, alltihopa, med att det har kommit in sport som en parameter också.
Absolut.
Så att det har blivit en braksuccé för hela Vegas som stad, och alltså att Golden Knights kom dit.
Ja, och nu blir det parad som 50 Cent har varit med och betalade. Han är med och sponsrar paraden. Det är många kända ansikten inblandade också. Men
apropå det då, så om vi hoppar över till Ottawa, så blir det ju ingen Ryan Reynolds eller någon celebrity, ingen The Weeknd eller vad var det mer, Snoop Dogg som vi var snackade om, utan den som vann och betalade med 950 miljoner är ju, vad heter han, Andlauer eller sånt där, Michael Andlauer,
en miljardär i Toronto.
Ja, precis, någon sån här transportindustrimiljardär som ju av de kandidaterna som fanns var liksom, sägs det då, den mest genuint hockeyintresserade. Alternativet som redan ägde ett OHL-lag, har ägt ett AHL-lag, hade fram till nu och ska sälja det. 10% av Montreal Canadiens faktiskt.
Jag vet inte hur intresserade läsarna är av det här, ägare i NHL, eller lyssnarna.
Ja, nej men det är
väldigt nördigt.
Ja, det är otroligt viktigt att ha en bra ägare. Det är fråga Vegas. Men det jag kan säga i alla fall om Michael Andlauer, det är att det som man har förstått är att, som Ottawa nog tycker är skönt efter alla år med Eugene Melnyk, är att, för att Ottawa är ju huvudstad i Kanada, och de är vana att man för sig lite statsmannamässigt och att det är lite byråkratiskt och pragmatiskt och formellt och tråkigt skött alltihopa. Och Andlauer verkar vara lite åt det hållet i alla fall. Det är en betydligt mer lugn och stabil och sansad ägare som vill göra saker korrekt. Så vi kommer nog gå från Melnyks riviga, liksom yviga stil som gjorde sig oense till och med själva Daniel Alfredsson liksom. Ja. Som fick Ottawas egen välgörenhetsorganisation att hoppa av för att det var så mycket stök att ha att göra med Melnyk. Nu kommer en helt annan typ av ägare in. Och som är till skillnad från de andra alternativen, som är väldigt fokuserad på 100% liksom ägna sig åt Ottawa och Senators och göra den här klubben framgångsrik och försöka lösa nya arena och sådär. Så att jag tror att det är ett bra alternativ.
En arena downtown är ju vad de drömmer om. Det skulle vara något.
Ja, precis. Så att, och det snackas om att Daniel Alfredsson nu kommer komma tillbaka in i klubben igen och få en hög roll. Kanske President of Hockey Operations eller sånt där. Wow. Och att han själv är väldigt intresserad av det, Alfredsson. Så att han kommer komma in i NHL på ett väldigt tydligt sätt här snart, det tror jag.
Ja, det vore roligt. Mycket bra. Ja. Jaha, har vi något mer?
Jag vet inte. Det är inte så mycket mer som vi har pratat om på förhand att vi ska ta upp i alla fall. Men nästa vecka kommer vi väl ge oss ännu mer i kast med silly season. För då kommer ju, nu börjar det ju på riktigt verkligen.
Ja, och jag har en nyhet åt det redan nu.
Ja.
Fredrik Olofsson, som ju spelade med Gustavs bror då, som spelar med Dallas, så fick ju vara med lite grann i slutspelet. Han har nu signat med Colorado to a 1-year deal.
Jaha, det ser jag. Ja, vi sa ju det faktiskt när de åkte ut Dallas, att ett litet utropstecken var faktiskt när allt var så tungt där, med tanke på att de verkligen blev utklassade till slut också av Vegas. Så Så de två matcherna som Fredrik fick hoppa in istället för Jamie Benn, så var ju han bättre än Jamie Benn faktiskt. I de två matcherna i alla fall, och den fjärde kedjan var ju kanonbra. Så att jag tror han kanske spelar till sig det här Colorado-kontraktet där.
Ja, han har först blivit tradad då för future considerations och sen signat ett års avtal.
Ja, precis. Det är först första julen man egentligen får signa med nya klubbar.
Arpon Basu har skrivit här att this is the 22nd transaction involving Fredrik Olofsson this season. The guy was recalled and sent back practically every day for weeks.
Ja, spännande. Colorado som ju inte har mycket löneutrymme och behöver hitta värde billigt. Så jag kan tänka mig att Fredrik Olofsson kommer ta, liksom, det är inte att han ska åka fram och tillbaka nästa år heller i AHL. Det kan ju bli så naturligtvis. Men jag tror att poängen här är att han ska ta en ordinarie tröja i Colorado Avalanche i höst.
Yes. Ja. Ja, men du... Vi har ju mer som kommer, det här är ju inte på något sätt sista avsnittet för att finalen är klar, utan vi har ju upcoming awards, draft och sen free agency då. Det är ju sista gången vi talar innan sommaruppehållet.
Ja, precis. Så, vi har pratat om Jesper Bratts kontrakt nu, jag menar här i sommar när det blir första juli, då är det fritt framför Elias Pettersson att skriva sitt nya monsterkontrakt som det kommer bli. Samma sak med Rasmus Dahlin. Mm. Samma sak kanske med Elias Lindholm. Samma sak med Auston Matthews. Det finns otroligt mycket off-season. Erik Karlsson, vi måste börja snacka trade kring han igen. Ja. Så att vi är långt ifrån klara, skulle jag säga.
Ja. Och vi återkommer redan nästa vecka med något. Ja. Det blir lite, det kommer att ha hänt saker då också, så vi har mycket att prata om.
Ja, jag räknar med att det brakar lös här nu. Med Fredrik Olofsson är inte det största som kommer att hända.
Nej.
Kommande vecka.
Nej. Så att, ja. Ja, men så då återkommer vi då. Tacka för den här veckan.
Ja, precis. NHL-säsongen är över och vi ser bokslut för 2022-2023 och grattis till Vegas Golden Knights såklart. Men vi fortsätter att podda ett par veckor till här minst.
Yes, det gör vi. Du får ha det så bra, Jonte. Nu ska jag packa ihop här och köra ut i öknen.
Ja, ha det så trevligt i Palm Springs och alla lyssnare. Vi säger på återhörande.
Yes, hej då!
Hej!
Hallå. Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, three, speed, so.
Hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so.
Hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.